Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Dagens gäst är, vill du presentera dig själv?
Det kan jag absolut göra, jag heter Peter Bristav. Eller vill du ha en längre?
Nej, jag kan börja med det. Vi kan ju säga så här. Komiker och känd från podcasten Till slut kommer någon att skratta.
Precis.
T.S. Knas.
Yes.
Var det första gången vi träffades när jag var gäst i T.S. Knas?
Det var det.
Sen dess har vi ändå setts ganska mycket.
Ja, på diverse ställen.
Ja, det finns ju... Jag känner ju serietecknaren Kim W. Andersson. Och han umgås... Han har någon sjuk perversion att bara umgås med komiker.
Ja.
Så det är rätt ofta som när man träffar honom så är det andra...
Så är andra komiker är med.
Jo.
Det är sant. Nej, jag vet inte vad han har för typ av böjelse... Han är en gag-hag, som vi kallar det i branschen. Fast det är oftast tjejer då som du vet att det finns fag-hags.
Ja. Men jag hade aldrig hört gag-hags innan faktiskt.
Men det är Kim.
Ja, det är ett bra uttryck.
Ja.
Nu är det dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Men ja, du har just vaknat på morgonen. Jag vaknade lite tidigare än du, uppenbarligen.
Ja.
Men jag har ändå inte riktigt fyllt kylen efter helgen. Det är måndag när vi spelar in det här. Så det enda jag har i kylen är läsken Coco Bahia.
Okej.
Det är en kokos- och ananasläsk.
Ja.
Lite som en piña colada utan alkohol.
Ja.
Sen har jag lite gin som jag fortfarande inte använt sen. Som jag tänkte ha den som återställare efter din fest.
Men ja, okej. Men det, hur gick det då?
Nej, det behövdes aldrig.
Nej,
jag bara kände mig fruktansvärt bakis. Men tänkte jag så här, när det är kris. Jag hade med den i ryggsäcken.
Ja.
I en Mauby-drinkflaska som det blev lite komisk effekt när Jesper Röndahl var gäst och trodde att han skulle få Mauby-drink som skulle vara någon rotdryck från Trinidad. Men så fick han min återställare och jag blev lite generad eftersom det var ett så varningstecken för alkoholism. Att han smygit undan.
Att han smyger ner alkohol i andra behållare.
Men vad tar du? Coco Bahia, straight up. Vatten eller lite gin i din Coco Bahia.
Jag kan nog ta lite gin i min Coco Bahia.
Det tycker jag också låter som en god drink faktiskt.
Det ska bli intressant att pröva.
Då kommer vi snart tillbaka med en sån. Jag kom tillbaka nu med en gin och Coco Bahia och jag hottade upp den med en gammal drinkpinne jag hittade. Jag tyckte det såg lite väl ut så mycket som diskvatten annars i färgen.
Den har väldigt mycket diskvattenfärg.
Men
den här lilla ananasen liksom får mig att glömma det helt och hållet.
Och jag har en plastpalms drinkpinne.
Ja. Hur gammal är den här drinkpinnen då? Hur många gånger har du använt den?
Den är extremt gammal,
ja.
Men jag har bara använt den en gång innan.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så.
Eller kanske noll gånger innan. Ja, skål då.
Skål.
Så du börjar morgonen med lite gin, koko, bahia. Skulle du säga att det är ett varningstecken?
Åh gud, vad gott det var.
Mm.
Fantastiskt gott. Nej, jag vet inte om det är ett varningstecken. Jag är frilansare, jag är inte så här. Man ska börja varje morgon som frilansare.
Jag är inte alkoholist, jag är frilansare. Jag är också frilansare och, ja. Jag har ju varit det tillräckligt länge, ja. utan att trilla ner i någon total alkoholism eller narkomani. Eller jag knarkar extremt lite nu för tiden.
Mm.
Det är bara då och då.
Men har du någonsin haft ett 9-5 jobb?
Ja, det har jag faktiskt. Jag jobbade på Egmont, serieförlaget.
Mm.
Och var redaktör för Megapyton, Ernie och Timmy Simpsons. Så det är nog mitt enda 9-5 jobb. Det var 2,5 år ungefär. Mm. 2-3 år någonting.
Men nu känns det som jag intervjuar dig. Men jag är genuint nyfiken. Saknar du den delen av livet?
Nej,
jag
inte.
För jag känner exakt samma sak. Jag hatar 9-5. Jag vill bara sitta hemma och jobba i min takt. Och sen ibland kan min takt vara väldigt, väldigt långsam när man tänker att men nu har jag jobbat bra i en timme, nu kan jag spela tv-spel i 2 timmar som belöning. Det är ofta så jag jobbar.
Okej, okay. du jag kör ganska strikt rutinerat.
Ja, jag har väldigt dålig självdisciplin.
Okej. Okay.
Så jag borde egentligen hyra in mig på något kontor eller någonting där man bara kan sitta och jobba.
Ibland så jobbar man ju bättre när man har ögonen på sig.
Alltså, det är också, absolut. Jag tror jag är mer effektiv på ett 9-5 jobb. Men jag känner mig mer kreativ och mer att jag gör saker för min skull när jag sitter hemma och jobbar. Mm. Eller vad man ska säga.
Jo, det kan jag hålla med om. Men jag har rätt bra självdisciplin. Men samtidigt så är det ju, alltså så att ha en bra självdisciplin går ju lite hand i hand med att kanske inte kunna slappna av och njuta av livet.
Nej, absolut.
På vardagar.
Nej, absolut.
Ibland kan jag önska att jag bara kunde vara så här, som en klassisk tecknad filmfigur som går och visslar med ett fiskespö över axeln och tar en ledig dag och går ner och sätter mig.
Ja, nej, så är det aldrig. Man går hela tiden och tänker, fan, hur ska jag få in nästa liksom storsumma pengar?
Men ordet genuint nyfiken, det använde du nyss. Och det dök faktiskt upp i mitt huvud när jag var nu i kylen och hämtade koko bahia.
Okay.
För då tänkte jag så här, men jag är faktiskt genuint nyfiken på din bakgrund. Jag har inte hört liksom din riktiga historia.
Nej, vi har inte riktigt pratat så mycket om sånt när vi har träffats. Den har mest suttit och pratat om allt annat.
Dragit
så.
Slappa häppisar och du packade.
Exakt. Men jag är ju ursprungligen från Skara i Västergötland. Och sen flyttade upp hit för att börja plugga film.
Mm. Direkt efter gymnasiet eller?
Nej, jag tog ett halvår som au pair i USA.
Okej.
För jag kände att jag ville få igång min engelska.
Du är inte så jättegammal.
Nej, jag fyller 27 nu förra veckan. Så jag vet inte vart det hamnar på spannet gammal, jättegammal. Men
jag utgår ifrån mig själv som epicentrum. Okay. Jag är 35, så då är det inte så jättegammal.
Nej, då är jag i jämförelse så är jag ganska ung. Men jag kände att, som au pair så kände jag att jag ville lämna Skara för det första. Jag var så jävla trött på, alltså det är verkligen en liten, liten stad.
Mm.
10 000 pers, alla känner alla.
Okej.
Så om du går ut på helgen och gör något dumt så dagen efter alla vet om det.
På gott och ont.
På gott och ont, absolut. Oftast ont. Jag kan inte komma på någon gång där det är någon såhär, fan vad du var grym igår på fyllan. Shit alltså, du var så jävla... Du deklarerade åt allihopa liksom.
Jag hörde det var någon som drog så här fylladekdat som hade blivit utkastad för karmen då. Och sen så efter ett år så försökte han komma tillbaks. Då tänkte han, då kanske de har glömt bort
det. Ja.
Att han var portad därifrån. Men det första han gjorde när han fick in sin nachotallrik var titta en hjälm. Och så satte han den uppe på huvudet och blev portad ännu. Då tänkte jag det var ganska så här, om alla vet det i Skara, då är det som en liten sketch man har utfört inför 10 000
absolut.
Tittare.
Ja, jo, så har jag inte sett det. Det var kanske där min liksom entertainer-ådra började.
Jo, 10 000 som vet om din lilla
häst. Det är bra tittning på YouTube faktiskt. 10 000 klick. Nej men så... Och sen flyttade jag upp till Stockholm.
Men vilken stad i USA var du?
Jag hamnade i en liten stad utanför Washington som heter Crofton.
Mm.
Och det var jättebra.
Utanför Washington DC?
Ja, precis.
Washington State.
Precis, det är på andra sidan.
Utanför Washington State så är det en annan stad.
Ja, exakt. I en annan delstat. Jag hamnade i Kanada. I helt annat land. Nej, men jag är utanför Washington DC. Som för övrigt är den tråkigaste staden i... i USA, måste jag säga.
Washington DC.
Ja, de har bra musikscen, men utöver det så är det en död stad. Det är mycket politik och sånt.
Är det Maryland? Det ligger
ja, precis.
Då har han nog varit här typ på en seriemässa i Bethesda. Som
ja, okej. Okay, ja.
Men hur hamnade du där? Var det bara såhär gladjulsspråkresa?
Nej, men det var fan, det hette såhär EF eller någonting. De som
det är någon språkresa.
Ja, precis. Ja. Och den här familjen som jag hamnade hos hade haft kvinnliga au pair innan. Mm. Men de hade en yngre son som ville ha en manlig au pair. Så, liksom, så att det var någon som ville leka med honom. Så han var jättenöjd. Men jag var ju, jag skulle inte säga att jag var au pair. Jag var så här glorifierad chaufför. Jag körde dem till skolan. Jag hämtade dem från skolan. Jag körde dem till så här, after school activities. Så här, horseback riding, karate. Och resten av dagarna så var jag ledig.
Så du hade körkort redan? Eller kan man skaffa på...
Det skaffar du direkt.
I Skara?
Ja, det måste du ha. Mm. Annars får du inte ligga. Det är så det
är. Och det fick du efter körkortet?
Nej.
Nej, jag fick inte ligga så mycket. Jag hade inget körkort heller. Men det låter så 50-talsaktigt att man så här, kör upp med en,
precis,
en bil.
Precis, kör upp till the make-out point. Lover's Lane.
Vad det säger i Skaran?
Det var att man kunde köra folk till Skövde och till Lidköping och låta folk gå ut och festa. Och sen tog man hand om tjejerna som blev för fulla. Alltså nu, det lät fel.
Det där fruktansvärt fel.
Det lät jättefel.
Det lät som så här, först tänkte jag någon slags avancerad form av prostitution. Ja. Man betalar med skjuts och sen får sex.
Nej.
Men sen lät det som
en date rape. Det är det absolut inte. Alltså man bara visar att man är en skön kille. Och man tror att det ska funka. Men alltså att köra runt massor med människor, då hamnar man lätt i friendzone. Märkte jag ganska tidigt. Så det var ingen lyckad grej.
Nej, det kan man inte... Det här bad boy-grejen, att skjutsa folk och vara nykter.
Ja.
Jag vet inte om bad boy-kortet kanske inte är det enda tricket man kan spela ut.
Och så min gamla person som jag hade på den tiden. Mm. Det var ingen lyckad grej.
Men du körde barn i Amerika.
Ja.
Det var där vi var.
Det var där vi var. Det låter jättefel. Det låter jättefel alltihop. Nej, men det var det. Så var jag ledig liksom resten av dagen. Kunde jag göra i princip vad jag ville. Jag fick en bil utav mina värdföräldrar. Jag bodde hos en judisk familj. Båda föräldrarna var advokater och hade varsin advokatbyrå. Så de var ganska täta.
Du har redan klockat in lite så tveksamma sexuella övergreppsanspelningar.
Menar du att det kommer
lite
rasism
vagt,
nu?
Vag rasism så. De var judar så att ni förstår.
Ja, du förstår, de hade varsin advokatbyrå. Förstås.
Ja, men du håller Skara-flaggan högt. Ja,
jag gör Bert stolt just nu. Han älskar det här. Nej, men så men jag hade en bil som jag, och jag fick ett kreditkort av dem som de sa liksom, du behöver inte liksom go nuts, men se till att du har kul på dagarna. Men det var alltså, jag skulle vara där ett år, men jag var där ett halvår, för jag sen efter 6 månader sedan, nu har jag gjort det här. Nu jag får inte ut någonting av det. Och så åkte jag hem och så började jag plugga på hösten.
Film?
Ja, för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men så stod liksom en dag hemma och bara tänkte, vad tycker jag om? Alltså man har den där gamla vanliga, så här, vad är jag bra på? Någonting sånt. Men jag har alltid tyckt om film, jag är lite av en filmnörd. Och så, ja, men då borde jag göra någonting med det.
För hade inga komikerdrömmar tidigare?
Nej,
alltså.
Nej, absolut inte.
Var du den roliga killen?
Jag var ju han som var mellan tuntarna och de coola. Han som skämtade på de tuntigaste bekostnad för att liksom få hänga med de coola. Men också kunde sitta med de tuntiga som vi hade gemensamma intressen. Så det var mycket, mycket skönt. Men det slog mig aldrig så här. Jag älskar att få folk att skratta.
Nej.
Det här måste jag jobba med. För jag tänkte inte ens att man kunde jobba med det.
Nej. Men du hade inga så här, alltså, du var inte fan av stand-up comedy.
Jag hade tittat lite på Släng dig i brunnen när jag var liten. Och tyckte Jonas Gardell var jätterolig. Men det var ju främst för att han gjorde så här knasiga miner och konstiga röster.
Yeah.
Jag kunde inte uppskatta ett välskrivet skämt från, från Lenny Norman eller någonting sånt. Utan det var, oj, här står han och gör knasiga röster framför främmande människor. Det ser kul ut.
Men jobbar du mest med knasiga röster då, om man tänker i skolan när du ville passa in i ett coolt gäng? Alltså jobbar du med välskrivna skämt då, eller var det roliga röster?
Nej, det var nog mer roliga röster och bara, jag skulle inte säga att jag var en mobbare. Det är typiskt från mobbare att säga. Jag skulle inte säga att jag var mobbare, men nej, men jag var ju väldigt var lite osäker på så här, vem man var som alla andra i den åldern. Så då var det lätt att man gav sig på folk som man kunde skämta ner, eller vad man ska säga.
Jo. Jag brukar skylla på att empatin inte var tillräckligt utvecklad när man var barn och ungdom. Alltså så här, just när jag, i vuxen ålder har jag en mycket mer utvecklad empati och kan leva mig in i andra situationer. Ja. Men när man var ung var man rätt korkad. Och,
ja, och egocentrisk.
Absolut, egocentrisk fortfarande. Men, ja. Men korkad och mindre, lite smartare, lite mer empatisk. Ja. Har jag inbillat mig själv. Det kan bara bero på att jag har blivit mer korkad. Så att jag tror att jag är empatisk. Jag kände ändå så här blickar som vändes mot mig nu när jag säger jag är mycket mer empatisk. Tänkte jag, folk tittar, nej, det är du inte, Simon.
Nej, det är bara rösterna i ditt huvud. Så.
Men du hade empatiska luckor.
Ja, jo, men det tror jag många hade.
Jo, det hade
alltså, kids will be kids. Ja, men det är ju så. Alltså, alla har ju någon gång varit taskig mot dem.
Absolut.
Jag skulle inte säga att jag var värst.
Nej, men du var inte heller den som var
stark. Jag var inte en ängel. Nej. Kan jag inte påstå.
I'm not a sinner nor a saint.
Precis, för att citera mitt favoritband.
Vilket band är det nu?
Alcazar.
Jag tänkte på att det var Britney Spears, men jag blandade ihop det med I'm not a girl, not yet a woman.
Ja, just det, också en fantastisk låt. Du citerar alla mina favoritlåtar just nu, Simon.
Ja, men det känns som jag har hittat ett bra koncept. Att man bara berättar att man är i gränszonen. Man är varken det ena precis. Eller det andra. Jag är varken smart eller korkad. Kan man göra en låt om?
Ja. Vart var vi?
Du gillar Jonas Gardell för att han gjorde roliga miner
just det,
och röster.
Just det.
Men du hade inga...
Nej. Men sen var det så fort jag flyttade upp hit så kände jag, fan, jag måste gå till Norra Brunn.
Men var det då med Jonas Gardell i bakhuvudet?
Nej, då var det nog mer att då hade man sett något klipp från Stockholm Live och så.
Mm.
Och en barndomskompis som jag bodde ihop med Björn Gustafsson när de pluggade på Kalle Flygare här i stan.
Mm.
Och då hade han visat klipp, för då hade Björn precis börjat med stand-up. Och så visade min polare klipp på Björn. Och jag tyckte han hade en jätterolig rutin om hur jobbigt det är att vara våldtäktsman på vintern. För att han tänker hela tiden att så här, när han går ut så här, varför ska han ta på sig så mycket kläder? De ska ändå av sen. Så att han ligger där och fryser. Och så är en lång rutin om att det är han och typ tre till som har, de ligger längs med en stig. Och så tar de varannan. Och så prankar de en av de våldtäktsmannen genom att ringa dit hans morsa när det var hans tur. Alltså, jättelång, jätte liksom löj. Och det var, när jag såg den så, fan, det här är jättekul. Och så skulle han uppträda på Norra Brunn tillsammans med David Batra. Så gick jag dit och tog med mig lite polare. Och då var jag hooked liksom. Så var jag där varje vecka.
Vilket år var det här?
Det här var 2007.
Och då pluggade du film här?
Ja, på Sundbybergs folkhögskola.
Vi befinner oss i Stockholm nu, måste jag bara säga. Det är många som tror
att vi är nere i Skåne. Ja, jag förstår det.
Skånska.
Men så, och så började jag jobba där på Norra Brunn i garderoben.
Direkt? Bara där efter?
Nej, jag var nog där ganska ofta, ganska mycket. Och sen genom skolan, vi gjorde någon grej på Norra Brunn. tror vi var där och filmade och intervjuade lite folk för något sådär skolprojekt. Och det var en kille som jobbade på Norrbrunn som sa: hej, jag har den här hemsidan som heter Comedy TV. Det vill så här, filma komiker och lägger upp så här korta skämt.
Heter det Comic TV?
Comedy TV. Finns inte längre, tror jag inte. Men så började vi jobba där. Vi var typ 6 stycken från min skola som åkte runt och filmade. Men sen droppade folk av in efter en. Så var det bara liksom jag som åkte runt och filmade på olika klubbar runt om i landet. Och då fick jag, genom honom fick jag också jobb i garderoben på Norra Brunn.
Vad tycker du som för detta garderobier om ordet, om uttrycket garderobsslusk?
Garderobsslusk, alltså är det folk som kommer fram och är dryga mot han som jobbar
nej,
i
garderob? Nej, alltså jag har bara hört det som uttryck i så här gamla böcker och sånt där. De sa, ja, jag jobbade som garderobsslusk ett tag.
Ja, det har jag aldrig
man
hört.
Man är en slusk som står i garderob.
Man är lite av en slusk som står i en garderob. Det, man kan inte riktigt lita på någon som står ensam med alla dina värdesaker.
Nu tänkte jag dra ordvitsa lite om att komma ut ur garderoben, men jag valde att hoppa över den billiga poängen.
Jag kom ut ur garderoben till slut. faktiskt.
Har du skämtat någonting om det? Har du kopplat ihop de uttrycken? Garderobsslusk.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Jag hade något skämt om att jag brukade stå i garderoben på Norrbrunn, men jag kommer inte ihåg hur det var. Det var någonting.
Det var inte komma ut ur garderoben.
Nej, det var inget, det var absolut ingenting med homosexualitet, utan det var någonting att jag var ett stort fan av garderobierer på andra ställen. Och så var jag så U2 i Globen och så fick jag träffa han. Vad heter han? Och så säger någon i publiken: Bono. Nej, han som står i garderoben på Globen. Det är så jättelöjligt.
Nej, jag tyckte det var comedy gold.
Comedy gold. Nej, men så där stod jag 1,5 år. Och det är ju ett perfekt jobb faktiskt, om man tycker om comedy. För att du jobbar kanske sammanlagt 2,5 timme med att plocka in grejer i garderoben och sen langa ur dem. Och sen i 2,5 timme så blir du underhållen av, ja, men ibland Sveriges bästa komiker.
Ja, det blir någon slags utbildning också, att du får se precis vad folk håller på med.
Och det var ju där det började väckas att fan, det här skulle man, alltså man såg ju, jag såg ju så här Glans och Schyffert och Reborg och sådana så här.
Innan de sålde ut.
Nej, det var fortfarande, det här är bara typ 3-4 år sedan eller någonting. Nej, det måste vara mer 4-5, någonstans där. Men så såg man dem och så bara så här: shit, de står på scen och får 200 pers att askarva. Det skulle jag också vilja göra. Och sen var man på Big Ben och filmade amatörkomiker och så folk kommer upp och kör 4 minuter och inte får ett enda skratt. Och då tänkte jag, om de kan stå i 4 minuter och inte få ett enda garv, då kan jag stå i 4 minuter och få ett skratt. Och då är jag bättre än dem. Därför ska jag pröva det. Och så gjorde jag det, så hörde jag mig och så fick jag köra 3-4 minuter. Finns på YouTube, mitt första gig från Big Ben. Det är inte jag som har lagt upp det.
Fick du mer än ett garv?
Vad sa du?
Fick du mer än ett?
Ja, alltså det gick förvånansvärt bra. Om man tittar på det klippet så ser man att jag är sjukt nervös och lite onykter. För att jag hade inte ätit någonting på hela dagen. För jag var så jävla nervös. Och så när jag kom dit så tog jag ett glas öl. Bara för att lugna nerverna. Och sen precis efter jag hade svept det så bara så, jag hinner ta ett till. Bara för att liksom bara lugna ner mig. Och ja, men du vet ju, kombinationen öl och ingen mat är inte den bästa. Så jag kommer upp där och märker att jag slöddrar lite och är väldigt full. Men det gick helt okej. Och sen bara rulla på. Sen har jag bara fortsatt.
Sen har du kört. Kör du fortfarande mycket? Hur ofta uppträder du nu?
Det blir väl kanske, vad ska man säga, 3-4 gånger i månaden.
Oj, någonting, jag tror det var oftare.
Ja, men det kan nog vara, men det är oftare. Vad sa jag, 3-4 gånger i månaden?
Det är nästan en gång i veckan.
Ja, nej, det är nästan dubbelt.
Okej, ofta 2 gånger i veckan.
Ja, någonting sånt.
Och vilka ställen kör du mest på?
Jag är väl främst på Norra Brunn. Och sen Raw och El Mundo tycker jag om att gå till. På Erstagatan, väldigt mysig klubb.
Vad sa du att det var?
En mysig klubb, en liten och en bra publik.
Men får du alltid betalt på Norra Brunn och Raw?
Det får han.
Mm. Men du lever inte på standard?
Nej, än så länge får jag bara ihop så att jag får ihop till hyran liksom, ja, varje månad. Så det är ett bra år. Det är inte det jag jobbar med. Utan jag jobbar ju som manusförfattare och redigerare.
Mm.
Och det är min stora passion. Men sen, och,
är det? Alltså ja, du hade hellre, ifall du hade fått välja så hade du hellre skrivit manus än att jobba som stupkomiker?
Alltså nu är det svårt. Hade du frågat mig förra året så hade jag sagt utan tvekan.
Mm.
Men nu liksom stand-upen blir en större och större del av mitt liv för varje gig. För jag känner att där utvecklas jag mer hela tiden. Det är mycket tydligare utveckling än liksom manusförfattande och redigerande. För det känns det som att jag gör inte det lika ofta. Så att den liksom stegringen av utveckling är väldigt, vad ska man säga, den är inte lika stor som man känner av på stand-upen. Så just nu så känner jag nog att jag skulle nog helst vilja satsa på stå-upen och försöka leva på det. Men jag vet inte hur man gör det.
Nej, det kanske är svårt. Men du har ett radioprogram, ett sommarradioprogram på gång till P3.
Mm, exakt. Jag och tre kompisar, vi ska göra sketcher om kärlek och relationer.
Mm.
Som ska heta Den stora kärleken. Och
hur många avsnitt blir det?
Vi ska göra 8 stycken, 2 timmar långa.
Oj, det är rätt mycket.
Ja, det är mycket. Vi räknar på det. Vi ska skriva, eftersom vi ska skriva 84 minuter var i sketcher. Så det är ungefär runt 40-50 sketcher någonting.
Oj, 40-50 sketcher var?
Ja, för att fylla ut. Och jag börjar sakta men säkert inse att fan, det är ganska svårt att skriva så mycket sketcher. För visst, man kan ju sätta sig och skriva pissiga sketcher som har någon liten punch. Men man vill ju helst nu när vi får göra det här, vill man ju helst att det ska vara bra från första början.
Hur gör du när du skriver en sketch?
Jag brukar börja bakifrån och jobba mig framåt. Alltså jag kommer på en bra punch att gå ut på.
Men har du något sätt att komma på en bra punchline?
Ja, det är ju att sno rakt av från andra. Nej, jag vet inte. Det är väl, på Twitter skriver jag mycket korta one-liners.
Mm.
Och jag, då har jag liksom lärt mig att tänka kort.
Mm.
Och så blir det liksom, det är jättesvårt att säga hur jag skriver ett skämt. För det är oftast att det är någonting som ligger och gror i hjärnan. Och sen liksom försöker man kasta om massvis med ord så att det ska bli kul. Oftast är, jag har ju en fäbless för ordvitsar och ordlekar. Så det är mycket sånt.
Mm.
Och sen gäller det att maskera det så att det inte blir lika tydlig ordvits. För att folk älskar att skriva till mig nu. Åh, Göteborgshumor eller Skara humor. Jag vet inte ens vad Skara humor betyder. Men jag ser det inte som en komplimang. Men så nu när jag skriver de här radioskatserna så börjar man, då har jag liksom en one-liner. Jag har ett dokument med massvis hemma.
Det har jag också. Vad kallar du ditt dokument? Vad är
det heter Twitter.
Aha.
Ja.
Mitt heter Humorbanken.
Mm. Det är mycket finare faktiskt. mitt låter jättetråkigt i jämförelse. Humorbanken, det vill jag också ha.
Ja, du kan få köpa det för 30 kronor.
Fast jag har kommit på bättre. Humorvalvet.
Åh, det,
ja.
Får jag köpa det?
Humorvalvet och Humorbanken. Nej, men så då går man in och så läser. Det är ju liksom skämt som jag har skrivit från 4 år tillbaka och framåt. Och vissa av dem är jättedåliga. Mm. Men det finns en rolig tanke där som jag inte kunde liksom färdigutveckla för 4 år sedan.
Mm.
Och så läser man igenom det nu. Och så bara, men det här kan jag kanske bygga en sketch runt.
Mm.
Med en tydlig punch liksom på slutet. Någonting att gå ut på.
Ja. Men då tänkte du redan, det fanns redan i Twitter-dokumentet då, de här grejerna.
Ja, ja, ja.
Du alltså, var på Twitter sedan 84.
Nej, men jag var nog ganska tidig med Twitter. Jag tror jag har haft det i 4-5 år. Mm. Någonting sånt. Innan det var coolt.
men testar du då skämt på Twitter och ser vilka, hur många favorites och retweets det får?
Precis. Ja, jag har blivit så jävla beroende av det nu. Mm. Jag hatar mig själv för att jag är så jävla attention whore. Men
jag vet inte varför det skulle vara fulare än att och vara något annat.
Eller så. Nej, det är sant. Nej, men det är inte att det ser dåligt ut utåt. Men. För att det är ingen annan som ser att jag loggar in på Twitter och kollar hur många retweets jag får var 50 sekund. Det går ju bara ut över mig.
Mm.
Men jag tänker själv, varför bryr jag mig?
Ja, men det är väl så här, att vilja fortsätta leva livet, då vill man så här, man vill ha mat, man vill ha sömn, och man vill ha bekräftelse.
Ja, jo, absolut.
Det är väl så här, det är väl ganska mycket sånt man lever för liksom, att ha roligt och få bekräftelse och så.
Mm.
Men jag har börjat mer och mer ifrågasätta varför det skulle vara fult att tycka om att bli bekräftad.
Nej, absolut. Nej, jag tänker att alla människor har väl något form av bekräftelsebehov, bara att det yttrar sig på olika sätt.
Ja, och så länge man inte skadar andra människor så finns ju verkligen ingen poäng med att se ner på det.
Men hur ser du på folk som retweetar beröm?
Retweetar beröm? Alltså jag gör det ju ibland själv. Fast då ser jag det mer som så här, okej, det här är reklam. Ifall jag retweetar beröm för min bok, då kanske folk kommer köpa den boken.
Precis.
Eller samma sak med podcasten eller så här, att det är lite reklamgrej. Men samtidigt så tröttnar jag ibland på folk som retweetar för mycket beröm för att det blir för mycket spamaktigt.
Mm.
Att om jag känner någon rappare som har släppt en singel och sen retweetar 30 brömmande kommentarer, då blir det ju spam liksom. Okej, jag vet att du släppte den singeln, jag vet att folk uppskattar.
Och då blir det motsatt effekt.
Och då kanske jag till och med avföljer någon som retweetar för mycket bröm. Men jag förstår ju verkligen varför.
Jag förstår också det, liksom. Varför jag tycker inte om det överhuvudtaget. Jag förstår när man gör det i reklamsyfte.
Mm.
Men det finns kollegor till mig som gör det så här. När de gör ett gig i Gävle.
Mm.
Och så är det någon som skriver, åh fan vad rolig du var i Gävle. Och så retweet. Jag skiter fullständigt i vad en tant i Gävle tycker om din stand-up.
Men ser de inte det som lite reklam då? Att de tänker så här, jag har ändå fans. Jag ska visa om världen.
Jo, men fans, det enda de visar egentligen. Du retweetar ju till dina fans.
Jo,
som redan är dina fans, som redan följer dig. Det är ingen ny som får reda på att du har gjort ett bra gig i Gävle.
Nej, för sig. Ifall de inte har en ny show på gång, då kan vara så här fans som har missat att de har en
absolut.
Show.
Nej, men absolut. När det är någon form av reklam för en produkt. Man kan ju se att en komiker är som en produkt själv. Men jag ser det inte så.
Så du retweetar inget?
Nej. Och det är jättejobbigt.
Det är jobbigt, för
jag
vill väldigt gärna.
Ibland skriver folk så här fantastiska grejer om podden. Mm. Eller om de har sett mig. Och man blir jätteglad.
Mm.
Men samtidigt, det är ju riktat till mig.
Mm.
Så jag förstår inte meningen. Alltså, jag nöjer mig med att men jag har fått den här komplimangen.
Mm.
Jag behöver inte visa den för andra människor. Eftersom den är till mig. Annars hade de skrivit, om de skriver ett Peter Bristav först. Och sen en komplimang. Då är det till mig. Om de skriver, idag såg jag ett Peter Bristav.
Mm.
Då är det lite mer öppet. Men jag skulle ändå inte retweeta det. Men du förstår skillnaden.
Jo, jag förstår. Och jag kan säga, alltså så här, jag har, det ligger ju lite i samma fack som skryt.
Ja, liksom. Nej, men det är så jag också.
Och liksom, på något sätt så har jag lite problem med, jag skryter hyfsat mycket. Jag jobbar lite på att minska det.
Mm.
Inte för att jag tycker att det är fel, utan för att jag inte vill att folk ska tycka illa om mig.
Exakt.
För folk tycker det är jobbigt med folk som skryter för mycket.
Ja.
Så jag försöker ändå skryta mindre. Men samtidigt så får jag en kick av att skryta. Liksom, att man gottar sig i någon framgång.
Absolut.
Eller någon bekräftelse.
Ja,
så,
ja.
Så att det, men det är ju som att bajsa med öppen dörr. <eller någonting. laughs>
Vilket är fantastiskt. Det är det. Nej, men jag håller med. Men vi har pratat om det lite i våran podd.
Mm.
Just det här med uttyda beröm. Och jag kommer inte ihåg vem. Jag tror det var Alex Schulman som sa att att retweeta beröm är liksom att gå på stan med en polare. Så säger han, fan vilken snygg tröja du har på dig idag.
Mm.
Och så säger jag, ursäkta allihopa. Min polare sa precis att jag har en jättesnygg tröja på mig. Jag vill bara berätta det här för alla er på det här torget. Okej, okay? Fortsätt med er liv. Och det finns en viss sanning i det.
Ja, och det hade ju varit lite kul att göra det.
Absolut. Jag har varit jättesugen på att göra det sen han sa det.
Okej, okay. Vi tillbaks till handlingen på ett litet, om vi ska, du hade just börjat uppträda på Big Ben och sen, men är resten historia? Ska vi säga att resten är historia?
Det, alltså det är en väldigt tråkig historia. Sen giggade jag vidare, det är bara så. Och sen har det bara utvecklats och fått mer och mer gig på större ställen som ger betalt.
Mm.
Så kan vi säga.
Var ska du uppträda härnäst?
Vart är härnäst? Jag är i Göteborg tillsammans med Aron Flam nu på söndag.
Mm.
Om det här avsnittet är inne kommer ut tills dess.
Nej, det gör det inte.
Nej, okej. Okay. Du bunkrar?
Ja, jag ska till USA om 2 veckor.
Ja.
Så jag tänkte, och då ska jag vara borta i 2 veckor, så då tänkte jag ha lite bunkrar.
Jag förstår.
Men det kanske är om 2 veckor det här kommer sändas. Jag sa stor uppbunkring.
Ja, det är ju jättebra.
Mm. Men på TS Knas, då kör ni ingen bunkring. Då kör ni ofta...
Då kör vi ofta, vi spelar in och så släpper vi den samma dag eller dagen efter.
Aha.
Försöker vi.
Vilka dagar är det nu än den släpps?
Ja, det är olika. Det är ju det, eftersom vi är så många så är det så svårt att få alla i samma rum.
Mm.
Men nu kör vi tisdagar 11:00 varje dag.
Mm.
Det är omöjligt, för att Soran gör sina grejer, Aron gör sina grejer. Jag kan oftast jämt.
Mm. Hur började podcast, hur började hela grejen med podcasten?
Ja, det var jag och Soran, jag lyssnade väldigt mycket på amerikanska podcast och Soran hade väl hört att Filip och Fredrik hade precis startat sin.
Mm.
Och så satt vi och pratade. Fan, det skulle vara kul att pröva. Liksom, se vad man, om man får ut någonting av det.
Hade ni känt varandra länge då? Du,
nej, faktiskt inte. Hade inte alls pratat jättemycket.
Mm.
Och så gick vi till musikbörsen. Så fick jag gå som en liten pojke i en leksak. Så får jag bara peka på allting jag ville ha. Och så betala Soran det.
Hade han redan blivit rik på den tiden?
Ja, det här var snart 3 år sedan.
Okej.
Okay. Så då hade liksom, han har varit ute på turné med Öss, Mons och Björn. Jag tror de känner ganska bra på den turnén.
Och ni hade lärt känna varandra via Norra Brunn eller?
Ja, precis. Ja, men genom i komikerkretsar.
Mm.
Och sen så började vi podda i slutet av 2010.
Var det bara du och Soran i början?
Jag, Soran och så var det gäster var Evelyn Mock och Aron Flam.
Från första början?
Ja.
Att ni var 4 pers från början?
Precis. Mm. Och då var det inte tänkt, alltså det var ju tänkt att det skulle vara jag och Soran. Men Aron funkade så bra.
Mm.
Så han, eller, och han sa liksom efter den, ja, nu spelar vi in nästa.
Aha.
Och vi bara, ja okej, okay, ja men då är väl du med nu då.
Men Evelyn vill inte fortsätta.
Nej, men vi ville ha en gäst att byta ut liksom hela tiden.
Okej, okay, ja. Så det konceptet var från början? Alltså.
Ja.
Hade ni någon förebild, någon amerikansk förebild på det konceptet, alltså det upplägget?
Människor som sitter och pratar?
Nej, men så här, typ 2 komiker och en gäst som byts ut som är ganska, som är komiker eller känd på något annat sätt.
Jag älskar, det är en podcast som jag lyssnar på jättemycket som heter Comedy Bang Bang.
Mm.
Där det är massvis med komiker. Men de är lite mer improviserad humor. Aktiga, att det finns komiker som kommer in och spelar karaktärer och interagerar med sig kända gäster, vilket är väldigt kul att höra.
Mm.
Liksom någon som Amy Poehler pratar med en kille som är liksom, vad fan har hon träffat för människor i den här podden? Jag menar, en dryg kille som är en sån här up and coming komiker spelar han.
Mm.
Och sitter han och drygar sig mot Amy Poehler. Och så hon vet ju om att det är en karaktär, så hon kan ju spela tillbaka, och det är väldigt kul att lyssna på.
Mm.
För det blir jag tycker om improviserad humor, vilket är väldigt svårt att få i våran podcast, eftersom Soran tycker allt sånt är trams.
Improviserad humor?
Ja, nej, men alltså
det vill säga att man spelar karaktär.
Ja, precis.
För det blir ju improviserad humor, eftersom det blir ju rätt mycket skratt.
Absolut.
På grejer som inte är planerade.
Nej, absolut. Ja. På det sättet. Nej, men han tycker inte om att spela karaktärer eller spela upp scener, vilket jag har försökt få honom att göra flera gånger nu. Så, så fort vi kommer in i, alltså när någon berättar en rolig historia och så ställer någon en hypotetisk fråga, så bara, kan vi inte spela upp den här scenen? Bara, nej.
Hey. Ja, det skulle jag också gärna vilja börja med. Men det kör de ibland i Kevin Smiths podcast som jag har lyssnat mycket på. Okej, okay, vi spelar ut och det kan bli jävligt skojigt.
Precis, jag tycker oftast det kan bli det. Men jag har också märkt
okej, ska vi spela ut det? Jag är Soran och du försöker övertala mig att vara med.
Absolut, absolut. Okej, kan du få höra din Soran först då?
Ja.
Okej. Okay. Ja, men så jag tänkte att vi skulle spela upp den här sketchen, eller den här scenen där, när du liksom var på Kungsgatan och de här, Erik Almqvist och de kom.
Nej.
Jo, men kom igen, det blir kul. Alltså, jag tror folk kommer lyssna och tycker att du är rolig. Liksom. Du får bjuda lite på dig själv.
Alltså, kan du inte komma på något? Jag vill inte prata den stockholmska.
Ja, han pratar lite stockholmska.
Var är han? För?
Han är från Uppsala, eller Knivsta, utanför okay. Uppsala.
Kan du inte komma på något bättre än så, Petter?
Bra, jag gillar det. Ja, en scen.
En scen.
Det är ungefär så långt vi kommer med våra improvisationer i
podden. Men det är nog en övningssak också. Man kommer nog in i det efter ett tag.
Men jag har märkt att svenska komiker är inte riktigt vana vid såna här improvisationer. För jag kommer ihåg Kodjo var gäst någon gång. Och så sa han att han satt och skrev på ett filmmanus.
Vem?
Kodjo Akolor. Och så var det någon som sa vad ska den heta då? Och så sa han på skämpa liksom, den ska heta Bajsfilmen. Jättekul skämt för och så, men då började jag så här, men vad handlar den här filmen om? Och han bara, nej men jag det kan jag inte berätta. Men den här Bajsfilmen, men handlar det om en, alltså jag försökte få så här, kan vi inte bara börja freestyla om den här liksom påhittade filmer nu som vi kan vi komma på något kul. Ja, nej men jag håller på att skriva på den så det är väldigt seriöst. Jag vill inte liksom paja någonting. Men Kodjo, jag försöker liksom få någon fall. Den här Bajsfilmen, vad handlar den om?
Alltså du ville ha, jag tänkte på Henrik Möller har gjort en film om bajs där det är såhär bajskorvar som seglar på floder av diarré och sånt där.
Men... Nej, jag försökte bara få igång någon form av riff. Men han nappade inte han, jag vet inte om jag var tillräckligt tydlig. Jag tror jag till och med sa kul att du hoppar på den här improvisationen. Jag tror jag säger det i det avsnittet till och med.
Jag tänkte på när du började då, och dina dina inspirationskällor var Jonas Gardell och Björn Gustafsson.
Ja.
Vilka idag liksom, svenska och amerikanska komiker är dina favoriter eller vilka inspirerar dig?
Just nu är det nog, i Sverige så är det Henrik Schyffert och Johan Rheborg. Jag tycker, för de har hållit på särskilt länge om du jämför med.
De har inte gjort det?
Nej, inte om du jämför med så här Johan Glans och dem.
Nej.
Schyffert tror jag började 2005 eller 2004, någonstans där. Sen har jag ett jävla försprång för att han är Henrik Schyffert. Samma med Johan Rheborg. Men de, alltså på den korta tiden så har de ändå blivit jävligt duktiga ståuppkomiker. Och i USA så, alltså jag knarkade Zach Galifianakis på YouTube långt innan The Hangover.
Innan han sålde ut.
Ja, precis. Innan han sålde ut. Vilket jag tyckte var helt okej. Vanligtvis är det ju så när du har en favorit och sen så här, så gör han en jättestor film och alla känner till honom. Då blir man såhär, fast han var min först.
Ja, jo, det är en klassiker.
Men jag kände ändå med The Hangover att jag kan låta er ha det här världen för att han är så jävla bra. Ni
du unnar,
unnar världen att få ta del av Zach Galifianakis. Och kanske se honom i filmen och sen YouTube honom och se hans fantastiska, för han är väldigt udda. Han sitter mest vid piano och kör one-liners.
När han uppträder?
Ja. Och är fantastisk.
Jag undrar om det var honom som jag Agro såg när vi var på Sunset Boulevard i Los Angeles på någon comedy store klubb där. Det kan ha varit han, för Agro, jag känner inte till honom då, men han ville ta foto med någon komiker utanför som hade uppträtt som var rolig, men jag tror det kan ha varit.
Men spelade han piano då? Eller?
Nej.
Nej, okej.
Det var det inte. Men
det kan ha varit han.
Ja, det kan ha varit.
Kan ha varit vem som helst.
Jag kan be Agro skicka fotot ifall han hör det.
Ja, eller om han minns vem det var.
Ja, det måste han göra.
Ja.
Men då, alltså jag tänkte på det här med att du unnar honom det.
Mm.
Det är en återkommande karaktär i den här podcasten. Det har återkommit några gånger. Är min mammas kusin Fred Allan Gordon.
Okej. Okay. Fred Allan Gordon.
Ja, det är hans.
Älskar namnet.
Men han,
Är du säker på att han inte är superhjälte på nätterna? För att det låter som ett typiskt såhär täckmantelnamn.
Man tycker officer Gordon i Batman och sen
det, och Flash Gordon, ja absolut.
Det finns. Jag är inte helt hundra. Men i alla fall, det började med det började alltid med att jag skulle säga att han för jag hälsade på honom i, han bor i USA nu, ja. I Kalifornien. Och då så tyckte han att jag levde lite som en slusk. Eller var så att
fast utan garderoben då?
Ja, utan garderoben. men så här, att jag inte hade någon familj. Nä. Och något riktigt jobb. Mm. Det tyckte han var väldigt provocerande. Fast han ville ändå liksom berätta det på ett storsint sätt.
Mm.
Och han har lite samma dialekt som Sven Melander.
Okay.
Så det var då liksom jag började imitera honom ganska mycket när han sa så, Simon, jag unnar dig ett större liv än så. Jag unnar dig det, Simon. Jag vet inte på vilket sätt han unnade mig det. Och jag tror det var då hela one-liner med fullbordat samlag med sin biologiska son dök upp. Det var jag pratade i telefon med David Liljemark. Det är någonting vi har använt i humorsammanhang senare. Men det var så här, att jag liksom var lite irriterad och så vadå, han unnar mig någonting som jag inte vill ha. Och då började jag säga, jag unnar dig ett fullbordat samlag med din biologiska son.
Kom igen, kör bara. Du kommer älska det. Ja.
Men Zack var då en av dina, jag kan inte uttala hans efternamn, Galifianakis.
Galifianakis.
Galifianakis. Men det var en av dina
amerikanska. Ja, för han är lite absurd. Lite så här Andy Kaufman. Vet du vem Andy Kaufman är?
Mm, jag har ju sett Man in the Moon.
Ja, precis.
Jag har inte sett så mycket annat än det. Kanske några klipp. Jag vet inte om de visar några autentiska klipp i den filmen.
Nej, det tror jag inte.
Nej,
nej, det gör de nog inte. Utan de gör nog om allting.
Men han var ju experimentell. Oh, ja.
Han såg inte sig själv som komiker, utan han var en song and dance man.
Mm.
En entertainer.
Jag tror du skulle säga konstnär.
Ja, men det var nog lite så han såg sig också. Men han gjorde ju, han var ju liksom i princip världens första troll.
alltså troll som är från internet. Troll,
ja, precis. För han gick upp, det finns ett fantastiskt klipp, jag älskar det klippet på YouTube. Andy Kaufman eats ice cream.
Mm.
Så går han upp på scen, sätter sig vid ett bord och beställer in glass.
Mm.
Liksom en servitris får komma upp och så frågar han vad hon har på menyn. Och så bara, ah, men jag tar glass. Och så kommer hon in med glassen. Eller han får sitta och vänta i några minuter liksom på glassen. Så bara sitter han där. Och så kommer glassen in. Så sätter han och börjar äta glassen. Folk börjar så här fnissa lite. För att det är väldigt surrealistiskt. Sen har han en bandspelare precis bredvid sig som han trycker igång.
Mm.
Och då är det pålagda skratt där. Så varje gång han liksom tar en sked med glass så kommer det pålagda skratt från bandspelaren. Vilket får den riktiga publiken att skratta ännu mer. Och varje gång han tar en sked med glass och det kommer pålagda skratt så ser han bara så här... Han tycker det är jobbigt till slut. Att, varför skrattar ni varje gång jag äter glass? Och sen är han klar och sen bang...
Var det här innan Monty Python? De körde ju också rätt mycket med
anti-humor.
Det
kan nog vara i samma veva som Monty Python.
Det var någon som sa att Monty Python var de första som tog bort punchlinen från humorn liksom. De körde utan punchline.
Men det kan mycket väl samma.
Fast, ja det kanske är. Vilket årtal, fast det känns som att när man säger Man in the Moon så tänker man att det var det tidigt 80-tal. Fast
ja,
det
man, någonting sånt.
Då sent kanske 70, Monty Python var tidigare.
Ja, det stämmer nog. Men han har gjort massvis. Han går upp han går upp och bombar med flit. Och så blir han, och så skänner han ut publiken. Så här, men alltså, här kommer jag och liksom blottar mitt hjärta och vill bara att ni ska tycka om mig. Så behandlar ni mig så här. Och så blir han sur och börjar gråta. Springer av scenen. Och folk liksom, vad fan är det som händer? Han kommer upp igen på scenen och försöker förklara vad hans känslor. Men han kan bara så här han bara gråter mer och får bara så. Och sen har han en bongotrumma bredvid sig som han börjar slå på i takt med sitt gråt. Och sen börjar han liksom trumma jättebra och så. Och då fattar man, okej, han har bara liksom han har trollat hela publiken.
Men är det någonting du är intresserad av att göra? Alltså så här experimentell humor?
Jag var det mycket i början. Jag gjorde en grej. Jag har nog bara gjort den en gång. Men jag gick upp med en gitarr på scen. Så körde jag mina skämt. Så hade jag gitarren, jag hade liksom framför magen så som man har när man spelar. Men sen mellan skämt så drog jag den bak så att den hängde över ryggen. Så lite coolt. Och sen tog jag fram den. Men jag fortsatte säga, jag sa ingenting om gitarren. Och sen klev jag av scenen. Och så sprang jag upp igen. Åh gud, fan vad pinsamt, jag glömde ju bort en grej. Och så tog jag upp mitt glas med vatten. Tack för mig! Och så gick jag av scenen igen. Så jag har stått där i 5-6 minuter med gitarr som inte, jag har inte sa någonting om.
Som inte användes. Nej.
Och då kände jag mig väldigt så här Andy Kaufman.
Funkar det bra?
Ja, jag tycker faktiskt.
Men du har slutat, eller du har kört mindre experiment. Nej.
Precis. Jag pratade med en kollega om det igår senast. Som han kör väldigt mycket antihumor.
Nämn namn.
Men han är inte känd. Han heter Nima. Eller jag tror inte ens han heter Nima egentligen. Han heter Nima på Facebook. Men jag tror det är en av karaktärerna han spelar.
Okay.
Och han, det finns ett YouTube-klipp. En av hans karaktärer heter Alex. Och giggar på en klubb nere i Göteborg. Och så är han bara allmänt taskig mot publiken. Och till slut kommer det upp en kille och spelar skiten ur honom.
Och det är förberett.
Ja, precis. Mm. Det är stageat. Men det är fantastiskt kul. Och den här killen, han kör väldigt mycket antihumor. Och vi pratade om det igår. Att jag hade gjort det i början men inte riktigt gör det nu. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror bara det är svårt med antihumor. För en svensk oerfaren publik så är det svårt med antihumor. Vi har inte kommit så långt. Alltså stand-upen är så pass färsk här i Sverige att vi kan inte riktigt driva, vi kan inte köra metaskämt.
Nej.
Än.
Nej, jag vet inte. Jo, kanske med stand-up just, eller så är det att ingen har försökt. Men jag tänker att det var något tv-program där de skulle rösta fram den bästa svenska humor-tv-sketchen genom tiderna.
Mm-hmm.
Och då vann den här Jag har aldrig varit i Sverige, en gång var jag där två gånger. Det är ganska mycket antihumor. De här Lasse O. Månsson och sånt.
Vad var det här för tv-program? Var det länge sedan?
Alltså det här, jag aldrig varit, det vet jag inte vad det var för tv. Det var skitlänge sedan. Alltså det var svartvitt.
Okay.
Men Lasse O. Månsson tror jag var med och startade Svenska Mad och sånt där.
Okay.
Han var också en radioprofil. Och det var ju total antihumor. Inte speciellt kul när jag hörde nu i efterhand. Men det var säkert nyskapande och hejdlöst på den tiden. Eftersom man aldrig hört något liknande innan. Om man då kom från Sverige.
Ja, precis.
Hade tillgång till amerikanska och brittiska grejer. Men
nej, men för jag har försökt så här, alltså klassiska klischéer inom stand-up är att säga en knasig grej hände mig på vägen hit. Eller har ni tänkt på det här med flygplansmaten? Det är ju så här hack comedian skämt. Men om du säger det för en svensk publik så här, en knasig grej hände mig på vägen hit, de är så här, vad hände? Berätta.
Nej, ja.
Eller har ni tänkt på det här med flygplansmaten? Nej, vadå? Vad är åh gud, nu kommer något kul om flygplansmat. Så vi är inte riktigt där än, men jag tror vi är på god väg.
Jo, det är antihumor tror jag man är mer van vid en meta-stand-up.
Ja, jo, absolut. Men det finns någon form av, alltså de är inte så långt ifrån varandra.
Nej.
Jag
hörde ett rykte om att du någon gång skulle presentera någon i början av din karriär och sa så här, typ, här kommer nästa komiker. Han är dömd pedofil och har just kommit ut från Kumlabunkern eller något
liknande. Ja, det var någon grej jag gjorde ett tag. Jag tror jag sa det om flera. Nej, det var om samma person vid två olika tillfällen. Han heter Henrik Blomqvist. Han har den här klubben El Mundo.
Hette inte typ INI Henrik Blomqvist?
Ja, det kanske han gjorde. Det kan mycket väl vara så. Nej, men då var det, och det är ett av mina värsta gig. Jag var och kollade på stand-up. Och satt i bak i baren och hade jättekul. Och kollade på massvis med vänner som körde stand-up. Och i pausen så gick jag fram till han Henrik Blomqvist som var konferenserad en kväll. Kan inte jag få gå upp och köra 5 minuter? Det är så en jävla härlig kväll. Och han bara, vad menar du? Nej, men jag vill bara upp, liksom, det känns som en skön vibe liksom.
Men han visste han att du var stand-up?
Ja, vi hade träffats innan då. Och när jag kommer upp på scen så märker jag att jag är väldigt full. alltså extremt full.
Du märkte inte det innan?
Nej, jag tänkte inte på det. Och den här sköna viben i lokalen, det var bara jag som upplevde den. För att alla andra komiker hade bombat och publiken satt bara liksom, kände vi vill inte ens vara här. Och detta liksom, ja, men märkte inte jag. Så jag går upp på scen och börjar så här: tack till Henrik Blomqvist. Helt sjukt liksom, han står här fast han har suttit inne för våldtäkt eller någonting sånt. Och redan där kände jag att publiken var inte riktigt med på det. Så här, varför hoppar han på honom? Jättetaskigt. Och sen så står jag där och bombar i 5 minuter. Och så avslutar kvällen med jag ska lämna er nu. Bokstavligt talat, det är en självmordspakt. Så fort jag kliver av scen så kommer det komma in rök i den här lokalen. Och alla ni kommer dö. Så om ni har några nära och kära, passa på att säga hej då till dem nu. Och så börjar jag peka på folk och säga, du kommer dö, du kommer dö, du kommer dö, dig kommer jag personligen döda.
Var det improviserat?
Ja. Jag kände bara, jag måste gå ut på ett skratt. Och sen, tack för mig. Här kommer Jörgen Lötgård. Och jag pajade hela den kvällen för... Alltså, den var ju kass redan, men jag sänkte den rätt.
Men blev han sur att det här att du anklagar honom för våldtäkt och vid senare tillfället?
Nej, han tycker det är kul. Vi brukar skratta åt den kvällen.
Men du har inte gjort det flera gånger?
Inte sen dess, tror jag inte. Jag tror jag har märkt att det är inget vinnande koncept. Det förbättrar inte min karriär på något sätt.
Nej. Vad på något, alltså så här, vad är det största gig du har gjort eller så här, det bästa eller största?
Gud, vad kan det vara? Alltså det största inför flest publik har ju varit när de har haft den här Skrattstockfestivalen ute på Långholmen.
Ska du dit?
Fast det är inte på Långholmen längre.
Nej.
Utan nu har de flyttat det, så är det en dag på Fåfängan och en dag på Gröna Lund. Vilket är pissigt för att jag vet inte varför de gör det. Men jag ska inte dit. Men sist jag var där så var det 7000 pers i publiken.
Jävla.
Mm.
Och betalande inträde.
Nej, det är gratis. Men så det är ju en jävligt cool känsla. Och har du hört den låten Stand Up med Prodigy?
Nej.
Ba ba ra, ba ba. Den är jävligt cool. Och det är jävligt mäktig. Och liksom har ett grymt intro att gå upp på scen till. Så jag bad DJ:n sätta på den. Och sen gick jag inte upp på jättelänge. Alltså jag stod och väntade bakom scenen. Och folk sa, för jag hade blivit på, här kommer Peter Brisov. Helt tomt, och låten går igång. Och så precis när trummorna kommer in så kliver jag upp på scenen och bara sträcker ut så här, gör en så här Jesus pose. Och folk, de har ingen aning vem jag är. Det här är typ 3-4 år sedan. Men alltså folk bara så, nu kommer en grym hela komiker. Alltså det var verkligen en grym stämning.
Och sen fake it till you make it.
Ja, verkligen. Men jag hade inte skämten att backa upp det introt. Sen gick det bara nerför. Men det var jävligt kul.
Har du planerat någon sån här fullängdsshow, alltså soloshow?
Jag fegade ur. Jag hade sagt att jag skulle göra det nu i december, att spela in en skiva på så här 40 minuter, 45.
Alltså en CD-skiva?
Ja, och bara släppa på iTunes och Spotify.
Den.
Inte för att tjäna några pengar, utan främst för att det är kul att göra. Och det skulle vara ett sätt för mig att bränna massa gammalt material så att, och tvinga mig själv att skriva nytt. Vilket jag har varit väldigt dålig med på sistone. Så jag måste nog faktiskt göra det. Jag måste ta tag i det där. Och så, alltså tanken då var att man skulle spela in det i början av december och sen släppa det på 1 januari. Och sen har du ett helt år på dig att försöka skriva ihop 45 nya minuter som du sen gör samma sak med. Och så gör man så varje år.
Det lät som bara det. Men
det är otroligt svårt tydligen.
Jo, men vad jag tänkte på var att hur mycket lång tid brukar du köra nu? Om du kör ett alltså,
på Norra Brunn kör jag kanske 20-25.
Okej.
Okay. Någonstans där. Och nu, jag var i Uppsala häromdagen, körde jag kanske 30.
Okej.
Okay. Så jag håller ju för runt där.
Hur länge har du hållit på?
Med stand-up?
Ja. Sen det kanske man hade kunnat räkna ut.
2008,
okay.
Tror jag.
Så det börjar bli en...
Ja.
Och det, du kör fortfarande dina tidiga skämt som
funkar? Nej, nej, nu har jag de... Jag tror mitt äldsta skämt just nu är kanske 2 år gammalt.
Mm.
Så jag har slopat... Men också för att de första skämten, de var ju roliga då, men inte nu. Jag kan berätta min första skämt som är mitt favoritskämt. Men
fortfarande?
Så, ja, faktiskt. Mm. Men jag går upp på scen och det första jag säger är kul att vara här och jag är så jävla glad för att jag fick ett telefonsamtal precis innan jag klev upp på scenen. Min syster ringde och hon har berättat att hon har precis fått sitt första barn.
Mm.
Och då får jag en fin applåd. Mm. Och säga tack, men det var dödfött. Och folk bara, åh. Och så säger, men det var faktiskt tur i oturen för jag var inte redo att bli pappa riktigt än. Det var mitt första skämt. Och det var även det folk fortfarande, alltså komiker som bara, fan det där. Dödfödda barnet skämt. Alltså, det var så jävla bra. Och det är kul att höra, men jag blev polisanmäld.
För just det skämtet?
Nej, det var inte det skämtet förresten.
Utan det var ett annat pedoskämt.
Ja.
Eller i och för sig, det är ju inget pedoskämt att ha sex med sin syrra om hon är vuxen.
Nej, jag blev polisanmäld för att jag sa... jag är inte stolt över det här skämtet överhuvudtaget, ska jag säga. Men jag sa... hade sex förra veckan med en tjej. Det var jävligt gött, men alltså... Vi ligger där och håller på och så börjar hon skrika så här, det är ju ont, det är ju ont. Nej, jag hade sex med en tjej med talfel. Och så ligger hon bara, det är ju ont, det är ju ont. Och jag tycker det är lite dåligt, eller liksom, borde man inte kunna tala rent om man är 5 år gammal?
hon var utvecklingsstörd av barn.
Och det blev jag polisanmäld för. Jag är inte, som sagt, jag är inte stolt över det. Jag har bara sagt det en gång. Och Jag sa det mest för att men det här kommer få folk att bli eller arga. Vilket jag inte vill göra längre.
Vill du inte det?
Nej, det var mer för det var lättare att chocka än att få folk att skratta. Nu vill jag hellre att folk skrattar.
Mm. Men nu håller jag på att tappa lite fokus för jag är ganska kissnörd. Jag kände att det var inte paus. Dags att ta en pausa eftersom det var en vi har kört en timme.
Ja.
Men vad hände med polisanmälningen? Blev du delgiven misstanke om brott eller vad det? Eller var det bara
nej, det var...
fick du reda på att du blev polisanmäld så?
För att Ösnöjen var ansvarig utgivare den kvällen.
Måste man ha det på varje stand-up kväll?
Alltså, men det blir så som det var han som hade anordnat den kvällen. Så då kom han till mig och sa, vad fan har du sagt? Och jag sa, jag vet inte, vad då? Jag har blivit polisanmäld för din stand-up.
Fan vilken psykning. För alltså, när jag hört intervjuer med honom innan så är han med så jag är alltid så jävla grov. Och när jag var i USA så körde jag det här niggerskämtet. Och sen så ska han ändå...
Nej, men han var ju inte jättesur. Men han undrar bara vad jag hade sagt. Men det blir ju ingenting av det. Alltså, det är freedom of speech.
Ja, jo, fast det är ganska konstigt begrepp det där med yttrandefrihet.
Absolut.
Du får ju inte hota någon, du får inte förtala någon.
Nej.
Du får inte...
Jag hotar ju ingen.
Nej.
Det jag misstänker är att den här tanten i publiken, hon kanske känner någon som har blivit sexuellt utnyttjad som barn eller hon själv har blivit det. Någonting sånt som inte... Alltså,
ja, men eller så trodde hon att du bara helt gick upp och talade sanning.
Ja.
Det här är mitt liv. Nu ska du
den tiden var jag lite tyngre och hade en stor mustasch och lite längre hår. Så jag såg ut som en så här, han skulle nog faktiskt kunna ligga med barn.
Jo, men jag tänkte på Björn Gustafsson som du berättade om innan det här med våldtäktsskämtet. Att du tror nog han kommer undan med det för att ingen för att han ser inte han ser så oskyldig
ut. Alltså. Han ser ut som en liten pojke.
Fortfarande. Ja. Är det han faktiskt?
Ja, nej, nu ser jag. Jo, faktiskt lite. Han har lite sin boyish charm.
Mm. Nu tänkte jag, nu ska jag först gå på toaletten och göra nummer 1. Det lät äckligare än vad det är. Men och sen tänkte jag att vi ska käka lunch. Jag blev bjuden på lunch när jag var med i TS Knas.
Så
jag ska nu bjuda tillbaks.
Underbart.
Vilket kök föredrar du? Från vilken världsdel?
Alltså jag har ätit mycket indiskt nu på sistone. Och jag tycker om det väldigt mycket.
Men det finns en bra Indian Garden här vid Skatteskapen.
Ja, men det blir perfekt.
Då kör vi på det.
Ja.
Tack för att du kunde komma hit.
Tack för att jag fick komma. Tack för att jag fick tjata mig hit.
Ja, nej, jag tror faktiskt att jag frågade först ifall T.S. Knas kunde
det,
komma hit.
Det stämmer.
Och sen rann det ut i sanden. Mm. Och sen frågade du, när ska jag få med T.S. Knas? Så sa jag, imorgon. Ja. I stort sett. Så nu vet jag lite behind the scenes, ja, här avslutar vi med.
Absolut, jag tycker om a peek behind the curtain.
Ja. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Peter Bristav.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.